Podplay.
Upprörda möten på Bulletin. En ekoreporter som har en relation med någon hon rapporterar om och en DN-journalist som slutar i protest. På sistone har så kallade personalärenden på flera mediebolag fått stor uppmärksamhet. Diskussionen har också handlat om hur trovärdigheten för mediebolagen påverkas av debatter som de här. Vad bygger trovärdighet för medierna och vad får det för konsekvenser om den sjunker i förlängningen faktiskt för demokratin? Välkommen till Studio DN Special. Jag heter Sanna Thorén Björling. Idag är Studio DN en Studio DN special och vi säger välkommen till Ola Sigvardsson som numera är sin egen men som fram till alldeles nyligen var allmänhetens medieombudsman, tidigare pressombudsman och innan dess bland annat journalist på Dagens Nyheter och chefredaktör på Östgötakorrespondenten. Hej Ola!
Hejsan, hejsan Sanna!
Du, förtroendet för svenska medier, hur har det förändrats de senaste, jag vet inte, 10, 20, 30 åren?
Ja du, det finns ju faktiskt vetenskap kring detta. Varje år så gör ju SOM-institutet i Göteborg mätningar av förtroendet för diverse institutioner inklusive media. Och om man tittar på deras senaste rapport så har de alltså kurvor över de senaste cirka 35 åren. Och den visar att de som har högt förtroende, eller mycket högt, för radio och tv, de för 35 år sedan de blev runt 55%. Och idag så ligger de runt 55%. Det är alltså nästan en spikrak linje för radio och tv. När det gäller sen dagstidningar som ju då till exempel DN så ligger det på en lite lägre nivå omkring 30-35%. Och där har det sjunkit någon enstaka procentenhet men det är väldigt lite. Så även här är läget extremt stabilt bland de som har högt förtroende eller mycket högt. Så det är inte så spännande men medaljen har en baksida. Och det är det att det finns ju också kurvor över de som har lågt eller mycket lågt förtroende för olika medieslag. Och där är bilden en annan. De kurvorna är på väg upp. När det gäller radio och tv så har de ökat från väldigt låga för 35 år sedan då att det var 8% som hade lågt förtroende. Idag ligger det på 13. Det är visserligen bara 5% men det är ändå en förändring. När det gäller dagspressen så är det faktiskt så att 1989 när man gjorde den första mätningen av detta så låg man på 15% som hade lågt förtroende för dagspress. Idag ligger man på 25% som har lågt eller mycket lågt förtroende för dagspress. Alltså en fjärdedel av Sveriges befolkning har lågt förtroende. Och det är en intressant och skulle jag vilja säga lite illavarslande förändring.
Mm, verkligen. Det brukar ju finnas en skillnad mellan olika grupper där väljare eller personer som står politiskt ganska långt till höger är mer skeptiska mot de etablerade medierna. Vad är det här för skillnader?
Ja, man kan ju säga att bland de konservativa i riksdagen, om man nu ska kalla dem för det, så finns det ju ett missnöje till exempel med public service. Vi vet ju att både Moderaterna och KD och Sverigedemokraterna vill att public service ska få ett annat, smalare uppdrag och mindre pengar. Men om man tittar längre ut på högerkanten då, alltså bland de här politiserade, nationalistiska, främlingsfientliga, så kallade alternativa medierna, så är ju misstron, för att inte säga hatet, mot traditionella medier djupt och renodlat. De är naturligtvis en mindre grupp. Men jag skulle vilja säga att den här kurvorna över de som har lågt förtroende som stiger i SOM-undersökningen säkert har en koppling till att den här typen av medier faktiskt har fått en ökande publik på senare år.
Mm. Ja, vi ska återkomma lite till det här. Du var ju PO och MO i ungefär 10 år. Det är alltså den instans ditt enskilda kan anmäla om de tycker att de har drabbats av en oförsvarlig publicitetsskada. Märktes något av det här i anmälningarna? Vi kanske ska passa på att säga också då för transparensens skull att du under det närmaste året kommer att fortsätta hantera eventuella anmälningar mot DN eftersom din efterträdare som medieombudsman Kaspar Opitz var redaktionschef här till för alldeles nyligen. Men frågan då, märktes det här någonting i anmälningarna?
Alltså under de här åren när Sverigedemokraterna etablerade sig i riksdagen så fick jag ett mycket stort antal anmälningar från SD-politiker som ansåg sig illa behandlade i medierna. Och i vissa fall så ledde det till fällningar i pressens opinionsnämnd. Men idag så skulle jag vilja säga att den stormen har bedarrat. Jag kan inte säga att SD-politiker anmäler mer än andra politiker idag. Och jag tror att det återspeglar medias bevakning. Först ignorerades SD av medierna. Och då blev det naturligtvis inga kränkningar och anmälningar. Sen med ökande inflytande i riksdagen så följde ett, liksom ett nymornat och ganska stort intresse för partiet. Och medierna hade en lång rad tuffa granskningar. Det var där då vi fick in ett stort antal anmälningar. Idag så har partiet i det här hänseendet, alltså i relationen till pressen, blivit som alla andra partier.
Mm. Men du, för mediebolagen eller redaktionerna, hur viktigt är det här förtroendet från publiken? Vad betyder det?
Det är naturligtvis jätteviktigt. Alltså, förtroende hänger ju väldigt nära ihop med trovärdighet. Alltså en rapportering som är trovärdig får ju förtroende från publiken. Men man måste komma ihåg att förtroende och trovärdighet är liksom inga absoluta begrepp. Man kan säga då att om ett medium har ett stort förtroende så är det liksom ett bra medium. Utan det här hänger ju på publikens åsikter. Man kan säga att en publik med demokratiska värderingar, humanistisk grundsyn, kanske till och med en liberal syn på saker och ting, de känner sig väldigt hemma, till exempel i en tidning som Dagens Nyheter, och ger den tidningen ett stort förtroende. Samtidigt så är det så att de här alternativa, nationalistiska, främlingsfientliga medierna som jag talade om tidigare, deras publik har ju ett extremt stort förtroende för deras rapportering, alltså som då passar den syn som de har. Så man kan säga att förtroende och trovärdighet, det är någonting som växer fram i spänningen mellan publikens förväntningar och redaktionens förmåga att leverera det som förväntas. Så alltså förtroende, alltså att någonting har högt förtroende är inte i sig en bra sak. Man måste alltså också fråga sig, förtroende för vad?
Mm. Just det, det där är jättespännande. Vi ska återkomma till det lite mer senare. Vi har ju några fall här som varit uppe på sistone. Du nämnde ju public service också, hur de kritiseras eller föreslås stöpas om lite grann av vissa partier. Men vi har ju SVT och SR har fått uppmärksamhet och kritik för några publiceringar. Det var presskonferensen mot Göran Lamberts och det var dokumentären om Soran Ismail. Nu har vi den här händelsen med en tidigare ekomedarbetaren som har inlett en privat relation med en person han har bevakat och som är en person som betraktas som ett säkerhetshot av Säpo för att det finns misstankar om att han har kopplingar till islamistiska rörelser. Det finns också en debatt om arbetsklimatet här på DN efter den tidigare medicinreportern Amina Mansours bok. Och under vintern har det blåst stormvindar, måste man säga, kring den här nättidningen Bulletin där flertalet medarbetare slutade innan de knappt hunnit börja där. Sammantaget här, vilken betydelse tror du att sådana här fall har för tilliten till medierna?
I grund och botten så tror jag att de har ganska liten betydelse. Alltså, det finns en häpnadsväckande stabilitet i relationen mellan medierna och dess publik. Alltså, som till exempel kan illustreras av de siffrorna från SOM-institutet som jag berättade om tidigare. Ibland så hör jag då att förtroende, det tar decennier att bygga upp och kan förstöras på ett ögonblick. Och jag håller inte riktigt med om det när det gäller media. Mm. Därför att relationen mellan en enskild läsare eller lyssnare eller tittare och tidningen, radio eller tv, det är ofta någonting som har byggts upp under mycket lång tid. Ibland inte bara år utan decennier. Och det blir liksom så att man knyts samman på något sätt, och att förtroendet blir väldigt stabilt. Alltså, jag skulle vilja jämföra det egentligen med kärleken till idrottsklubbar. Mm. Vi vet ju det att man kan ju hålla på ett lag, och hur illa det än går för laget, hur långt ner de ändå hamnar i tabellen, så älskar man dem ändå och håller på dem ändå. Till och med om enskilda spelare kan misstänkas för allvarlig brottslighet, som ju gällde fallet Brynäs för någon månad sedan. Man håller på dem ändå. Och jag tror att det är något liknande när det gäller medier. Alltså jag har en vän, en kompis till mig, som alldeles nyligen fick vara med i en Novus-undersökning och svara på frågor om förtroendet för medier. Och han är ju synnerligen väl medveten om alla de här sakerna som du tog upp och berättade om. Och han är ju själv en både lyssnare och tittare och läsare. Och han svarade till exempel när det gäller Sveriges Radio att hans förtroende är helt orubbat. Oavsett det som har skett med den islamisten och reportern. Mm. Så jag tror att enstaka misstag, dikeskörningar, betyder inte så mycket. Utan det är när publiken och mediet inte längre har samma värdegrund som det kan rasa. Jag menar, vad skulle hända om till exempel DNs ledarsida plötsligt skulle bli främlingsfientlig och att det skulle tillåtas att prägla DNs nyhetsarbete? Mm. Vad skulle det betyda för relationen till läsekretsen? Oerhört mycket, tror jag. Mm. Likadant som om en extremistisk sajt som Fria Tider plötsligt skulle välkomna flyktingar till Sverige. De skulle ju inte överleva så länge till.
Nej, just det.
Så att det handlar om att man så att säga, det här som jag pratade om, spänningen mellan förväntan och vad man levererar. Men den här typen av värdegrundsförflyttningar är väldigt ovanliga i medierna. Det enda jag kan komma på egentligen där det har haft stor betydelse, det var en tidning som fanns i Stockholm som hette Nya Dagligt Allehanda, första halvan av 1900-talet, som leddes av en konservativ och mycket stridbar man som hette Leonard Ljunglund. Och han hade en stabil läsekrets, så han slogs för konservativa åsikter och ställningstaganden och så. Men i mitten på 30-talet så gjorde han om sin tidning så att den inte bara var konservativ utan att den blev nazistvänlig och stödde Hitler helt enkelt. Och på några få år så raderades det förtroende som hans tidning hade byggt upp under decennier, och tidningen några år in på andra världskriget gick under. Mm. Men det här är alltså väldigt ovanligt.
Det förklarar ju kanske också då när man ser till trafiken på till artiklarna i de här ämnena som handlar om de här personalärendena eller vad man ska kalla de enskilda ärendena. Den här kärleksrelationen du pratar om, att man faktiskt är intresserad av vad som händer. Det betyder inte nödvändigtvis att man tar avstånd från någonting eller så, men man vill ju veta hur det går helt enkelt.
Jo då, vi är nyfikna allihopa.
Ja, jag vet inte det. Väldigt. Det är ju, som journalist är det ju en del av jobbet att vara nyfiken faktiskt. Mm. Public servicebolagen är ju statligt finansierade, men de är självständiga. Och det finns, som du nämnde också, partier i riksdagen som kritiserar public service på ett sätt som inte har skett tidigare. Vilken betydelse får den här debatten som har handlat om public service nu? Vad tror du att den kommer att betyda politiskt? Tror du att man kommer att se ytterligare... att det kommer att användas på något sätt politiskt?
Ja, det tror jag. Mm. Alltså när jag talar om att inte förändra publikens kärlek i någon större utsträckning eller förtroendet för mediet. Så däremot den här typen av misstag och dikeskörningar som vi ju då har kunnat bevittna kommer att utnyttjas i den politiska debatten av de som har en politisk agenda och vill förändra upplaget framförallt för public service. Men det är ju väldigt svårt som politiker att säga att vi måste laga någonting som inte är sönder. Man måste först skapa bilden av att någonting är sönder för att ha anledning att laga det. Därför kommer de här sakerna tyvärr, som jag ser det, att utnyttjas i den politiska debatten.
Mm. Vi ska strax återkomma till dig, Ola Stigvardsson, och prata mer om trovärdigheten i medielandskapet. Studio DN special idag med Ola Sigvardsson som fram till nyligen var medieombudsman i Sverige. Vi pratar om trovärdighet och medielandskapet, och vi pratar om vem som är trovärdighet för vem och förtroende för vem. Du nämnde, Ola, att det finns andra mindre och ibland så kallade alternativa medier som bygger en stabil publik här vid sidan av det stora medielandskapet, framförallt på högerkanten. I Sverige är det kanske inte lika mycket konspirationsteorier och rena falsarier som det är till exempel i USA. Men det görs ett annat urval. Hur kan man se på det? Kan du beskriva lite om hur det där ser ut?
Ja, den frågan om vad som är sant och vad som är fake news och så vidare, den är ju minst lika svår som den här frågan om förtroende och trovärdighet. I Sverige så skulle jag vilja säga, till skillnad då möjligen från USA, att det är väldigt svårt att komma åt de här nationalistiska, extrema och främlingsfientliga sajterna med argumentet att de ljuger. För det gör de förvånansvärt sällan. Det går säkert att hitta exempel på det, naturligtvis. Men alltså, journalistik, även för dem, handlar ju om urval. Då finns ju då de här sajterna som systematiskt väljer att redovisa till exempel när en invandrare är misstänkt för eller fälls för ett brott. Därför det passar in i deras bild av hur verkligheten ser ut. Och de enskilda uppgifterna är för det mesta sanna, men urvalet ger ju över tiden skev världsbild, förutom att det nog naturligtvis skadar de enskilda människor som råkar ut för exponeringen i de här sammanhangen.
Mm. Ja, urval är ju just, det är många som inte tänker på det, tror jag, att journalistik handlar väldigt mycket om urval. Vad, även om man till exempel på nyhetsplats i en tidning som Dagens Nyheter inte driver någon särskild linje, så är ju själva urvalet, det man väljer att rapportera om, är ju ett verkligen medvetet beslut. Men vilka måttstockar tycker du att man ska, om man är en större organisation som DN eller Sveriges Radio, vilka måttstockar ska eller bör man använda för att nå, ja, en så stor publik som möjligt?
Ja, alltså, om de här andra sajterna som vi talar om styrs av sina politiska ställningstagande, till exempel när det gäller invandring och islam, så menar jag ju att riktig journalistik måste ju också ha någon form av värdegrund som ju handlar om människors lika värde, lika rättigheter, lika skyldigheter förstås också. Alltså någon form av demokratisk grundsyn och också en humanistisk grundsyn. Mm. Men samtidigt som vi då tar fram alla dessa hänsynstagande som det ju då handlar om, kan man säga, så måste man väga det i traditionell nyhetsrapportering mot allmänhetens rätt att få veta väldigt mycket av det som sker i vårt samhälle. Viktiga saker har allmänheten rätt att få veta, och ibland trots att det då till exempel gå emot en humanistisk grundsyn därför att uppgiften skadar en enskild människa. Men ibland så går ju plikten, att det självpåtagna uppdraget från pressen, ut på att informera om sånt som även skadar andra människor.
Mm. Men till exempel i USA, där avfärdas större medier per definition av stora grupper, framförallt konservativa då, eller högerextrema personer. Där de säger att jag tror inte på det här därför att det står, eller därför att den uppgiften förekommer där och där. Och de lämnar, det går inte att nå de här grupperna, därför att de, eller det är väldigt svårt i alla fall, därför att de misstror allting som står, bara för att det står i några av de här stora medierna. Hur tror du att man kan undvika att det skulle gå en liknande utveckling i Sverige? Det är ju ändå, trots allt, så är det väldigt stora skillnader mellan USA och Sverige när det handlar om de här frågorna.
Jag tror att den traditionella, den riktiga journalistiken, alltså, ska inte låta sig lockas in i fällan att vara en motvikt till de extrema. Utan man måste vidmakthålla klassiska journalistiska principer för hur man arbetar för att över tid behålla sin trovärdighet. Och om man gör det till exempel till sin uppgift att slåss mot en, ja, någon stigande rasistisk sajt till exempel, så kommer den här polariseringen att öka, som gör att allt färre kommer att lita på det som sägs. Så man måste hålla fast vid, ja, de grundläggande journalistiska principerna.
Ja, för att det är ju det som jag tycker är spännande här också. För att om det blir mer och mer en uppdelad mediekonsumtion, och det mer och mer finns, som du är inne på, att olika grupper har förtroende för olika medier, och till slut så hamnar man i ett läge där man inte har samma uppfattning om riktigt en verklighetsbeskrivning egentligen, eller vad som är sant. Vilken information måste finnas med för att en bild av verkligheten inte ska bli skev? Vad har man då gemensamt till slut då, blir ju frågan. Och finns det någon slags gemensam, alltså, hur stor fara är det att man inte har en gemensam offentlighet? Hur viktigt är det?
Ja, det är viktigt, och utvecklingen i Sverige har ju som tur är inte gått så långt som det som du beskriver ifrån USA. Även om ju då USA ofta sägs vara ett steg före oss i den här typen av utvecklingskedjor. Men man kan ju redan nu se att det finns en väldigt tydlig skillnad mellan till exempel de som finns på extrem högerkant och både traditionella politiker och traditionella medier, i att man har helt olika verklighetsbild. Till exempel det här som trummas in från den extrema sidan, att Sverige i princip är ett land i kaos. Och det tror jag något de flesta av oss faktiskt kan intyga, att även om vi har stora problem och att de problemen kommer vara jättesvåra att lösa och att det tar lång tid, så är vi inte ett samhälle som håller på att vittra sönder på det sättet. Mm. Men om den här typen av onyanserad, entydig bild som om den får fäste, så betyder det att grunden för att föra samtal över, så att säga, åsiktsgränserna minskar. Mm. Och jag tycker inte att man kan säga någonting annat än att det här är ett mycket stort och mycket allvarligt problem om detta skulle bli en utveckling som förstärks. Mm. För att alltså, demokratin lever med samtalet, med kompromissen, med överenskommelserna. Det är själva grundakkordet i demokratin. Mm.
Men hur gör man då, tror du? För att jag tänker att om man ska vara relevant, så handlar det om att skildra hela samhället på olika sätt och människor, så att de känner igen sig, så att de upplever att deras egen värld också finns med någonstans. Vad tänker du om det där? Hur gör man det? Det är ju något som vi brottas med varje dag, men jag tänker att det där är nog ett sätt att försöka överbrygga de där, att skillnaden ska bli så stor, eller att man ska ta in olika världar, olika röster, utan att på något sätt... Jag brukar tänka på det här, man brukar säga show, don't tell. Det tycker jag brukar vara en bra devis, att man ska visa någonting, man måste inte skriva folk på näsan, utan de kan tänka själva.
Mm. Jo, det kom ju en undersökning bara häromdagen som visade att svenska och danska journalister, till skillnad från andra nordiska journalister, är just väldigt knutna till den tankegången som du har där. Det vill säga att bevaka och rapportera. Alltså, för egen del så skulle mitt råd vara att inte grubbla allt för mycket på den frågan du tog upp. Alltså, hur ska vi göra att alla känner igen sig? För om man hela tiden tänker på det, alltså, hur ska vi tillfredsställa den gruppen och den gruppen och den gruppen? Alltså, då hittar man till sist inte det rätta tonfallet och de rätta frågeställningarna. Ängsligheten kommer regera istället. Och då kommer situationen bara bli värre. Så även där är mitt råd att håll fast vid de grundläggande journalistiska principerna. Arbeta kritiskt, ställ de rätta frågorna och rapportera till publiken det som är relevant och som ni kan bedöma är sant.
Mm. Vad tycker du? Vad är styrkan hos svenska medier idag?
Jag tror nog att det ligger väldigt mycket i det som den här undersökningen av hur olika länders journalister arbetar. Det vill säga att svenska journalister faktiskt är väldigt inriktade på att bevaka, granska, undersöka, försöka finna sanningen och sen rapportera det, snarare än att driva en agenda.
Mm. Hur viktigt tror du att nästa val är då för public service?
Ja, det där är ju en trixig fråga, det får man ju säga. Men om man ska tro på vad politikerna säger, och det tycker jag nog att man ska, så blir det förmodligen inga större förändringar med en regering ungefär av det slag som vi har idag, oavsett hur den exakta konstellationen ser ut. Men med en regering som har de konservativa partierna, M, KD och SD, då tror jag att man kan räkna med att man kommer inleda en förändring av public service, att det kommer få ett smalare uppdrag, att det kommer minskas ner jämfört med idag. Mm. Och i mina ögon så vore det väldigt olyckligt.
Mm. Varför det?
Därför att det skulle leda till en en långsam men ändå marginalisering av public service jämfört med de kommersiella mediekanalerna. Därför att jag tror att en stor del av attraktiviteten för public service som gör att den där kurvan på från SOM-institutet är så rak och är så stark år från år är just blandningen av bäst i test och agenda. Det är liksom det ena drar det andra på något sätt. Och jag tror att det är viktigt för att vi ska ha en public service som är en viktig samhällskraft, får man nog säga, att man får fortsätta att ha det här breda uppdraget.
Mm. I ljuset av det som vi har pratat om nu, vad tror du att vad får det för konsekvenser om redaktionerna inte lyckas hantera konflikter eller etiska övertramp på de egna arbetsplatserna?
Jag tror ju som sagt att det är ganska mycket till innan det påverkar för allmänhetens förtroende, alltså när det är den typen av interna problem, även om de i vissa fall blir allmänt kända. Däremot så tror jag att det kan leda till att duktiga journalister väljer att söka sig till andra arbetsplatser än där de känner sig icke välkomna.
Mm. Avslutningsvis bara, Ola, vad tror du då kommer att hända framöver? Vilken utveckling tror du är mest sannolik? Är det ett mer polariserat landskap eller är det någonting annat? Och vad är det här som du själv håller ögonen på med störst intresse?
Jag tror att vi kommer ha en fungerande mediesituation i Sverige, alltså med dagstidningar och public service och fria radio- och tv-kanaler under överblickbar tid. Svenska medier är mycket starka. Man kan då se på dagstidningarna som under ett par decennier faktiskt har backat och hamnat i allt svårare situation. Där kan man ju se tendenser till att man verkar vara igenom kanske den svåraste delen av övergången till en digital värld. Och man kan se dagstidningar idag som tar ny sats. Till exempel Dagens Nyheter, men även många andra. Mm. Så att när det gäller den delen av medievärlden så är jag ganska optimistisk. Men hotet, det är mot public service.
Mm. Vi kommer att följa det här med stort intresse. Stort tack för att du var med idag, Ola Sigvardsson.
Tack.
Studio DN görs för Podplay av producent Sabina Marmelakai, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Miesenberger och teknik Oliver Bergman, Bauer Media. Jag heter Sanna Thorén Björling.
Podplay.